Vi fortsätter idag till glädje för någon och till förargelse för någon annan med det spåret som vi har haft nu någon söndagar med olika sidor om detta med Guds frykt. Men för de som då upplever att kommer det ända en, så kan jag avslöra att det är sista del i denna serien, så det blir något annat från nästa söndag. Men vi börjar med att läsa. Ska vi se, nu har det kommit upp på gårdag eller förrige söndagspreken. Den heter då Men du Timoteus. Och vi ska börja med att läsa då från första Timoteus brev kapitel 3 och från verserna 1-5, och vi kan vänta till vi kommer få det upp på skärmen. Vi snackar ju då om lite vad Guds frukt är, och vi snackar lite om vad det kan ha för konsekvenser när vi mister Guds frukten både i samfundet och kanske framförallt i menigheten. Det var alltså första Timoteus brev kapitel 3 och verserna 1-5, där vi har en beskrivelse av kursen Paulus berättar att det vill bli i de sista dagar. Okej, jag börjar bara att läsa och så. Jag ser att ni har med Bibeln här också, det går bra. Vet detta, att i de sista dagar ska det komma hare tider. För då ska människor vara slika som älskar sig själv, älskar pengar, skryter, är stolte, spotter, är olydiga mot föräldrar, är utacknämliga, vanhelliga, utan naturlig kärlighet, utillgivande, baktalare, slika som är utan självdukt, brutale, slika som är utan kärlighet till det gode, förrädare, framfusande, upplåste och slika som älskar lysten högre än de älskar Gud. De har en yttre form för Guds frukt, men förnektar dess kraft, och slika skall du vända dig bort från. Och den beskrivelse som Paulus ger här, den kunde ju varit som tatt ut av dagens samfund. Ego i centrum, det att tjäna pengar, det är livets högaste mål. En leker och broderar ut vad vi har gjort och fått till. Helliga ting är inte längre helig. En byter ut den naturliga kärligheten och älskar sin nytelse högre än man älskar Gud. Det är ju egentligen en väldigt träffande beskrivelse som vi ser utöver i samfundet idag. Och när Paulus nämner detta här, så är det väldigt tydligt att det här är egenskaper som vi troende icke skulle vara känt för. Nu vet vi att det är också många icke-troende som lever med goda hållningar, goda handlingar och icke visar tecken till något av det som vi läste här. Men detta är likväl något som vill präga de sista dagar, säger Paulus. Så till det trasiga då. Det är ju att här beskriver Paulus icke bara situationen utanför menigheten, men han skriver om menigheten. De har en yttre form för Guds frukt, men de förnektar dens kraft. En yttre form för Guds frukt. Det vill säga att man kanske till och med öppet bekänner sin tro på Jesus. Kanske man också aktivt deltar i ett menighetsliv, så utifrån sett så kan det se ut som att här gäller Guds rike först. Men när det kommer till situationer där valget må tas på djupet, så visar det sig att här är det bara ett yttre skall. Och orden i den sången som vi ibland synger, jag vill ge dig allt, det är inte mer än det, nämligen bara ord. För det är inte så lätt att ge allt till Jesus. Andre Timoteus, tack ska du ha. Och så kommer då den skarpa uppfordringen här från Paulus Och slike skall du vända dig bort från. Och det där är ju något som är vanskligt att få och passa in i våres förståelse av hur vi tänker menighetsfällskap. Vi vill ju alltid räcka ut en hand till nåde och inkludering för alla. Men här går Paulus så långt att han säger de som bara visar en yttre form för Guds frukt, men där det inte är något intresse för ett Guds övergett liv, vänd dig bort ifrån disse. Och vad Paulus ser för sig här, det är inte tema idag. Så det kan bli spännande att höra om det blir ett spörsmål på bibelgruppen på torsdag. Men i Johannes evangeliet 18 och 19 så kan vi läsa om då Jesus är i kontakt med landshövdingen Pontius Pilatus. Här är en man som vrir sig lik en mack du prövar att fästa på kroken. Han har ett romersk maktapparat under sig. Likväl så framstår han som en kasteball mellan makter som han inte rår över. Fördi att han manglar Guds frukt och därför styres av många andra typer frukt. Trots i sin yttre maktposition så drives han hjälpeslöst mot en avgörelse som han inte egentligen önskar att ta. För att Pilatus han inser ganska fort att Jesus är oskyldig gällande det han anklagas för. Tre gånger så gentar han detta för folket. I kapitel 18, vers 38, kapitel 19, vers 4 och vers 6 så säger han: jag finner ingen skyld hos ham. Och i tillägg så var Pilatus också smart nog till att skönna vad allt det här handlar om. I Matteus 27, 18 så står det att för han visste att det var på grund av missunnelse de hade övergett ham. Så han prövar alltså att löslata Jesus, men blir skritt för skritt pressad till att göra det som han innerst inne icke vill, fördi att han manglar Guds frukt och blev därför övervunnet av andra människor och de scenarier som han såg för sig. Han här Pilatus, han var ju inte vem som helst. Och han var verkligen inte någon mor Teresa. I Lukas 13, vers 1 så kan vi läsa om Galileerna som Pilatus hade tagit livet av och latt deras blod blanda med blodet av slaktoffren deras. Alltså lite av en typ är han. Och så kan vi också lägga märke till hur betatt han är av sin egen maktposition. Där han säger till Jesus i Johannes 19:10: vet du icke att jag har makt till att korsfästa dig och makt till att löslata dig? Men trots i att han är stolt över sin makt så är han likväl icke modig nog. Där vi kan läsa i Lukas 23 att han sände Jesus till Herodes i hopp om att han skulle ta sig av saken så att Pilatus slapp. Det gick icke, och så kom Jesus tillbaka till Pilatus. Sia Pilatus hade skönt både att Jesus var oskyldig och att detta var gjort för att anklagarna var missunnelig på Jesus. Så var det här ju egentligen ingen sak om han hade haft ryggrad och Guds frukt. Då hade han stått upp för det som var rätt och sluppit Jesus fri. Men istället så överkör han sin egen samvittighet och dömer ett oskyldigt människa för att rädda sitt eget skinn. Människefrukt vant över Guds frukt. Och för Pilatus, som för alla oss andra, så är det inte bara hans eget svake människa som påverkar hans valg. Både för han och för oss så är vi också under påverkning av andra ting. Bland annat, vad menar familjen? Vad menar släkten? För under rättssakens gång där så sände Pilatus skone ett bud till ham i Matteus 27, 19. Mens han satt på domarsete sände hans hustru bud till ham och sa: har ikke noe å gjøre med den rettferdige, for jeg har lidd mye i en drøm i dag på grunn av ham. Og så får vi ikke vite så mye mer om hvordan påvirker det her Pilatus. For hva skjer når slekt eller familie kommer med meninger om ting vi står i? Hvem er vi mest lojale mot når det blir tilfelle der familiens meninger for eksempel går imot våres overbevisning eller Guds ord? Hvem frykter vi mest? Familien eller Gud? Og så har vi dette med folket. Denne påvirkningen som den allmänna opinionen har på oss. Det som media skriver om, det som media menar. De på öja, de på jobben, de som har skiftande idealer om vad som är riktigt, vad som är rätt. De som har en stark mening om vad som enten är normalt eller det som inte är normalt. Vad som en bör mena. Vem fruktar vi mest, folket eller Gud? Det är väldigt intressant att det gick bara 5 dagar från att den samma folkmängden som hyllade Jesus och ropte Hosianna, så ropte de korsfäst ham. Så raskt skiftade opinionen om man skulle välja att följa den. Om man skulle välja att kasta sig på det som är in. Från 5 dagar till Hosianna, Davids son, till korsfäst ham. Och så har vi de som styr och har makten. Tänk på Pilatus. Här var han utplacerad myndighet för det romerske riket med ansvar för sitt område och direkt ansvarig inför kejsaren som satt i Roma. Nedover så hade han allt lokalt ledarskap för sina styrkor och så hade han kontakten med den religiösa och politiska makten i Jerusalem. Så han hade på en måte många hänsyn att ta. Många vanskliga relationer att hantera som kunde skapa frykt om han icke själv var trygg i sin rolle. Och så hade alltså, som vi sa, Pilatus skönt korsen det låg an med anklagene mot Jesus. Och då läser vi i Johannes 19, vers 12-16. Från då av prövde Pilatus att löslate ham. Men jöderna ropte och sa: "Visst du lar denne gå, är du icke kejsarens vän? Världen som gör sig själv till konge talar emot kejsaren." Då Pilatus hörte detta ordet förte han Jesus ut och satte sig i domarsätet på den platsen som kallas helleplatsen, på hebraisk Gabbata. Nu var det förberedelsesdagen till påsken och omkring den 6:e timmen. Och Pilatus säger: "Se, kungen deras." Men de ropte: "Bort med han, korsfäst han." Pilatus säger till dem: "Ska jag korsfästa kungen deras?" Ypperste prästerna svarte: "Vi har ingen annan kung än kejsaren." Då övergav han ham till att korsfästes. Så grep de Jesus och förte ham bort. "Visst du lar denne gå, är du icke kejsarens vän?" Hör du hvordan de prövar och manipulerar Pilatus? Skapar frykt hos ham för att få ham till att göra som de vill. Skapar frykt om att kejsaren, alltså makthavaren som står över ham själv, icke vill lika ham om han väljer att göra något annat än det som de säger till ham. Det var ju något som det icke fanns något som helst belägg för. Men om vi icke har Guds frukt till att stå för vad Gud har sagt, så blir vi lätt ett bytte för både manipulering och övertalning. Och efterpå så spör alltså Pilatus, som inför Jesus har hoverat med att jag har makt till att både slippa dig fri och till att korsfästa dig. Nu spör han folkemängden: "Skall jag korsfästa er, kungen deras?" Vad är det för något? Pilatus sitter med makta. Han har funnit ut att Jesus är oskyldig, Men så spør han likevel folket om hva de mener. Er det et forsøk til å snike seg unna at han hadde myndighet til å løslate et uskyldig menneske, men klarte ikke å stå imot presset fra folkemengden? Og da kunne han jo så for skylde også på at ja, men folket ønska jo at Jesus skulle korsfestes. Eller var det fordi at kona hadde sagt at han ikke skulle ha noe med denne mannen å gjøre? Så det var liksom best å komme seg unna. Minste motstands vei. Kosta livet til en uskyldig, men ble lettere for Pilatus sjøl. Fordi at han mangla Guds frykt, så sto han ikke opp for det som hadde vært rett å gjøre. Og under alle disse påvirkningene så lever også vi i dag. Og også for oss så blir det stilt spørsmålstegn hvor vi har vår lojalitet. Er det Gud? Er det slekt og familie? Er det folket? Eller er det myndighetene? Hvor vil vi holde oss inne? Hvem vil vi være venner med? Hvem vil vi ha på vår side? Og hva skjer når vår lojalitet til Guds ord settes på prøve? Bøyer vi oss for Gud, eller bøyer vi oss for motparten? Svaret på det spørsmålet, det avgjøres av hvem vi frykter mest. I betydningen, hvem har vi mest respekt for? I Paulus sin beskrivelse av de siste tider, som vi startet med å lese fra 2. Timoteus brev 3, så nevnte han at det finnes mennesker i de siste dager som har en ytre form for Guds frykt, men fornekter dens kraft. Og det som skjer med oss når vi mister Guds frykten, er at Gud er ikke lenger den som har mest å si om vårt liv. Det som en kjent predikant sa en gang, at det etter mange års tjeneste hadde gått opp for ham at i alle år så hadde han elsket Jesus, men at han hadde manglet Guds frykt. Han elsket Jesus for den som Jesus var. Han elsket Jesus for det som Jesus hadde gjort for ham, men det stoppet der. Og jeg kan kjenne meg igjen sjøl at i perioder i livet så har jeg vært på samme plass. Lik et barn som er glad for at foreldrene passer på ham, viser kjærlighet og omsorg, stiller opp når det trenges hjelp, men ikke har modnet til at forstå at foreldrene ønsker også å lære barnet til å ta ansvar for livet og andre enn seg sjøl. Guds frykt, det leder til at vi tar Guds ord på alvor, at vi ønsker å leve til hans behag og følge hans veier, ikke bare bli elsket av ham. Og de veiene der, de er ikke alltid det samme som å være populær hos familie, hos folket eller myndighetene. Om målet vårt er å stadig få anerkjennelse hos andre og få positive nikk på at vi er akseptert for det vi mener og det vi gjør, da lever vi som de som fornekter Guds kraft. Ja takk til vafler og is fra Gud, men nei takk når han ber oss om å tømme ut i doen. Ja takk så lenge han tar oss opp på fanget, men nei takk når han ber oss om å gjøre noe som koster. Fordi at akkurat som for Pilatus, så er det utfordringen mellom det rette og det lette som det vises hvor vår lojalitet står. Der vises det om vi har mer enn et skinn av Guds frykt. Pilatus, han manglet det dessverre. Det var viktigere å holde seg inne med både keiseren, med ypperste prestene og det jødiske folket, enn å stå opp for sannheten og gjøre det riktige som kunne ha reddet et uskyldig liv. Hva var noen av de der beskrivelsene som Paulus brukte som kunne passe inn på Pilatus? Elsker seg sjøl? Jeg har makt til dette. Skryter? Jeg har makt. Er stolt? Vanhellig? uten selvtukt, brutal, uten kjærlighet til det gode, forræder, oppblåst, elsker lysten høyere enn Gud. Det var en god del. Men så i samme kapittel så går Paulus videre og forteller Timoteus hvordan han skal klare å holde seg midt på veien. Og den oppfordringen, den er like mye til oss i dag som den var til Timoteus da. Når han sier fra samme kapittel der, 2. Timoteus 3, vers 14-17. Og fortsatt har jeg klart å skrive 1. Timoteus der, men det skal være 2. Ja. Der står det, men du må holde fram i de sannhetene som du har lært, og er blitt overbevist om, for du vet hvem du har lært dem av. Og helt fra barndommen av har du kjent de hellige skrifter som har kraft til å gjøre deg vis til frelse ved troen på Jesus Kristus. Hele skriften er innåndet av Gud, og den er nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning og til opplæring i rettferdighet, for at Guds menneske skal bli satt i stand og godt utrustet til all god gjerning. Men du, Timoteus, du skal jo ikke holde på sånn som det vi først snakket om og beskrev. Du skal holde fram i de sannhetene som du har lært. Og redningen for oss alle i møte med samfunnets ulike strømninger og trender, press fra folket eller myndighetene eller slektens forventninger til oss, det er å holde oss til Guds ord. Og under reformasjonen så var det et budskap som gikk igjen ved siden av disse fem viktige hovedpunktene, disse fem solas, og det var verbum domini manet in aeternum, vilket betyr Guds ord står fast til evig tid. Trender, tradisjoner, holdninger og verdier forandres i samfunnet, men Guds ord forandres ikke. Som Paulus sa til Timoteus, så har Guds ord kraften til både opplæring og rettledning. Alt med ett mål for øye, at vi skal bli satt i stand og godt utrustet til all god gjerning. Og det er en veldig god påminnelse som jeg tar meg selv i mange ganger. Målet er ikke at jeg eller du bare skal tilegne oss masse kunnskap om Guds ord og kunne forstå eller forklare en haug med teologiske sannheter. Målet er faktisk at jeg og du skal bli satt i stand til og utrustet til all god gjerning. Ikke bare teori, men praksis. Ellers så blir det jo faktisk ikke noe bedre enn fariseerne på Jesu tid, som kunne sitere skriftene fremlengs og baklengs, men der livet ikke var preget av den kunnskapen de satt med. Da er jeg på lik linje med de som har en ytre form av Guds frykt, men mangler dens kraft. Fordi at sann Guds frykt fører til at jeg med mitt liv tar valg som viser at min tro er mer enn teoretisk kunnskap. Myndigheter, folket og kanskje til og med vår familie kan iblant stille oss i situasjoner der vi tvinges å velge mellom hvem vi skal være lojale mot. Om vi da skal klare å stå fast på Guds ord, så trenger vi både å ha kunnskap om hva ordet sier, men også at ordet har fått slå rot i oss slik at det preger mitt liv. For om ikke Guds frykten er plantet i meg selv, så er faren for at jeg påvirkes av alle andre stemmer rundt omkring meg rimelig stor. Og den kampen der, den vil vi stå i helt til Jesus kommer tilbake, og den vil pågå på ulike områder i vårt liv. Kanskje ulike områder der vi har svakheter, men der hovedmålet er å få oss bort fra troen på Jesus. Og hvis ikke djevelen skulle lykkes med det, så vil han i hvert fall prøver å få oss til å bli lunkne og kalde, slik at vår tro den ikke utgjør noen smittefare for andre. I all denne kampen så står Guds ord sentralt. Men du, Timoteus, hold fast på Guds ord. Da vil både din egen tro på at du er tilgitt og benådet styrkes, og brannen for at andre skal få erfare det samme, vil også holdes levende, og vi blir satt i stand og utrustet til å bidra med det som Gud har lagt ned i oss. Fordi alle har fått noe som er med å bidra til at Guds rike går frem. Noen hører du ikke så mye til, fordi at de ber stille hjemme om at Guds rike skal bres ut. Andre har praktiske gaver som bidrar til at hjulene holdes i gang. Men sammen er det med å legge til rette for at vi alle kan bli utrustet til gode gjerninger og bidra til at de gode nyhetene om Jesus når nye mennesker. Så neste gang, når du stilles på prøve, når du står i en kamp der du sliter med at hvor min lojalitet skal være, når enten folket eller opinionen eller slekten forventer at du skal handle på en bestemt måte, men du selv oppdager det her går imot Guds ord. Det er da du ikke gjør noe forhastet, men i stedet så stenger du inn der på badet. Låser døren, for dere vet på badet, det er den eneste plass i huset der man får være i fred. Da lukker du døra, stiller du deg foran speilet, og så sier du, Du, Timoteus, du holder fast på Guds ord. Amen. Skal vi be sammen? Skulle du ønske at vi tar deg med i forbønn, for uansett hva det er, om det er noe fra talen som har berørt deg, eller noen andre ting som du ønsker at vi skal huske på deg i forbønn, så kan du få rekke opp en hånd, og så skal vi omslutte deg med i det. Gud vet hva som ligger bak ditt hjerte. Han ser, og han kjenner våres innerste sukk. Da ber vi sammen. Takk Gud for at du har lovt at du skal være med oss i alle tider. Som vi sang, gjennom alt. Gjennom alt så er du med, og du svikter aldri. Du står ved vår side, og du går med oss når vi vil følge deg. Gud, du ser alt som vi lever i denne tiden. Alt av ulike strømninger, trender, ting som presser på, som iblant kan gjøre det både vanskelig og utfordrende å finne veien videre og holde oss til ditt ord og stå på ditt ord. Jeg ber Gud om at du ville fylle oss hver enkelt, både med visdom til å se klart i vanskelige situasjoner, med frimodighet og mot til å stå for det som er rett i forhold til ditt ord, når vi kjenner at ulike instanser presser på. Hjelp oss å være som Timoteus, som bestemmer oss for at vi vil gå på ditt ords vei. Så ser du de som har ønsket forbønn. Takk for at du vet hva som ligger bak alle disse händerna som har rakt opp sin hånd som ett tegn på att Gud, hjälp mig här. Du vet vad som trängs. Tack för att du bryr dig. Tack för att du har omsorg. Tack för att du älskar var enkelt och du har makt till att gripa in, till att hjälpa, till att stötta, till att lyfta av byrder, till att helbrede, till att läge. Till att komma in och visa att du är Gud. Du är med. Du svikter aldrig. Och ber att var enkelt ska få uppleva ditt närvaro, din fred, din hjälp och visdom i vardagen som kommer. I Jesu namn. Amen.